Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Idag ska ni få träffa en tjej som jag inte har känt särskilt länge. Och när jag träffade henne första gången så kunde jag inte i min vildaste fantasi tro att hon har gått igenom allt som jag nu vet att hon har gått igenom. Och jag blev väldigt fascinerad av det, hur man lyckas att ta sig igenom svårigheter i livet. Ni har fått träffa henne på bloggen om ni läser den. Hon heter Celia och hon är värmlänning som ni snart ska få höra. Och vi ska prata tunga ämnen, det handlar om ätstörningar med mera. Och tycker ni ämnet är tungt så kommer det absolut att uppvägas av en klingande värmländska som är helt underbar. Det som jag som sagt är fascinerad av, det är, och som vi ska koncentrera intervjun på, det är just hur man kan bryta vanor och destruktiva mönster. Hon har varit överviktig, hon har varit underviktig, hon har gjort en otrolig mental och fysisk resa. Så varmt välkommen, Celia Eriksson.
Mm, tack.
Hur är livet?
Jo, det är bra nu.
Det är gott. För de som inte har läst bloggen och vet så mycket om dig, kan du säga med några ord vem du är?
Ja, jag är värmlänning. Bor i Grabbestad nu. Läser på folkhögskola. Med inriktning spa och hälsa.
Vad har du för framtidsdrömmar kring det?
Det är ju... jag vill ju leva på att hjälpa andra med träning och hälsa och kost och sånt. Så att det är ju det jag riktar in mig på.
Mm. Spännande.
Mm.
Det skulle jag också vilja jobba med. vi ska gå igenom din resa, tänkte jag, i mer eller mindre kronologisk ordning. Vi gör väl helt enkelt så att vi drar klockan tillbaks några år. Du är inte så jättegammal. Får man lov att fråga om en dams ålder?
19.
Du är bara barnet. Och har ändå gått igenom så mycket saker som du har gjort.
Ja.
Men om vi drar tillbaks klockan till, eller almanackan till 2010. Då ska du enligt din blogg gå i sjuan.
Mm.
Då hände någonting hemma.
Ja.
Som, kan man säga, då var du 13 någonting, va? Typ 13-14?
Ish.
Ja, någonstans där.
Ja.
Är man normalt när man går i sjön?
Ja, kanske.
Om man, nu har vi ju hoppat fram då till du ändå är 13-14 år.
Mm.
Om du supersnabbt skulle beskriva innan där.
Mm.
Kan man säga att du mådde som vilken ja. Tonåring och barn som helst?
Ja, precis.
Så kan man säga.
Fast fram till, vad var det, 5:an tror jag.
Mm.
När mina föräldrar skildes då.
Okej.
Okay. Så då. Ja, det var väl typ då lite det började, men sen så det var många flytter och sånt som hände och skolbyten och sånt där.
Mm.
Men det var ju sjuan det drog igång så värst då.
Just det. Var det de händelserna egentligen som gjorde att det började hända saker?
Ja, det som pågick hemma liksom, det blev ju värre. Och jag fick svårare med min ADHD.
Ja.
Jag bytte ju skola fram och tillbaka och jag fick aldrig den hjälp jag behövde och jag hade ingen trygghet liksom. Då blev det som det blev.
Precis. ADHD där, var det någonting som du var medveten om även innan du gick i sjuan?
Jag minns inte när vi gjorde själva utredningen. Men mina föräldrar var ju övertygade redan sedan jag var liten att jag hade det.
Du var superaktiv.
Kan man säga.
Ja. Ja. Om vi då går fram något år här, du går fortfarande på högstadiet. Men i 8:an så börjar du få reella problem, vad jag förstår, med självmedicinering. Du skriver om poliser och sos och så.
Mm.
Hur minns du när det började liksom gå spåra ur, om man får säga så?
När det spårade ur, det var ju, ja, det var ju då, och det var ju, jag var ju ute och härjade hela tiden liksom, och jag rymde hemifrån hela tiden. Jag skulle ut och dricka och jag skulle, ja, jag skulle härja liksom hela tiden. Och var väldigt rebellisk liksom. Skulle göra allt som man inte fick göra.
Precis. Var det den vevan också du hamnade sen på ett behandlingshem i Småland?
Mm.
Var det också slutet högstadiet? Någonstans där?
Ja, det var ju, då fick jag läsa om åttan när jag gick på behandlingshem.
Mm. Vad var det som gjorde att det blev så pass drastiskt ändå som ett behandlingshem? Hade du kommit in på missbruk och sådana saker också?
Det var inte så mycket då, utan, eller det var ju mycket alkohol då. Var det, och så var det väldigt mycket att jag var våldsam och ja, rebellisk liksom. Jag kunde inte ta hand om mig själv och jag kunde inte göra det som jag liksom.
Nej, precis. Så det var svårt för dig att vara i en normal social miljö liksom.
Ja, precis.
Du nämner också i din blogg självmedicinering. Var det något som hade börjat också då?
Mm.
Och vad var det?
Det var alkoholen där.
Det är alkoholen som du tänkte på. Hur upplevde du tiden på det här behandlingshemmet när du ändå var så pass ung?
Det var väldigt jobbigt.
Mm.
Var det? Jag minns ju att jag bråkade jättemycket även där. Men ja, jag vet inte, det var väl ganska, det hjälpte mig ju ändå, kändes det som, eftersom jag kom ifrån allt ett tag. Fick vara för mig själv liksom.
Precis. Gick du även i skola där då? Precis. Du sa att du gick om åttan. Var det där på det här behandlingshemmet som du började gå om åttan?
Precis.
Hur länge var du kvar där? Gick du nian också där?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej.
Jag bodde inte så länge på det här behandlingshemmet.
Nej, okej.
Okay. Gjorde jag inte.
Just. Så nian gick du, kan man säga, i vanlig skola, i hemmiljö?
Ja, fast det var då jag hade fått egen. De hade förstått att jag behövde extra hjälp. Då, så det var då jag fick en egen lärare och sånt där.
Okej. Okay. Sen var det också under den här perioden som du började gå upp i vikt.
Ja.
Mm.
Det hade jag ju redan gjort. Jag hade ju redan börjat gå upp i vikt innan jag hamnade på behandlingshemmet. Och jag började ju springa lite när jag bodde på behandlingshemmet och sånt.
Var du redan, kan man säga, överviktig då?
Ja, det skulle jag nog säga.
Kan du då minnas liksom vad det var som kan ha gjort att du gick upp i vikt? Var det liksom tröst i mat? Eller?
Ja, det också. Och sen är det ju alkoholen då. Det var väldigt mycket alkohol.
Kan du minnas självbild och sånt här under den här tiden? Alltså, började du springa för att du tyckte att du var överviktig?
Nej.
Det hade inte med det att göra?
Nej. Det var att jag inte fick göra så mycket. Tror jag att jag... Ja, jag ville ta med personalen så jag fick göra någonting. Liksom, och då var det att man kunde ut och springa.
Det var din ADHD som ville ut och röra på sig.
Ja.
Just. Just det. Och sen så flyttade du hem som sagt igen. Och då beskriver du det som att det blev värre egentligen. Kan du minnas hur du tänkte kring det och varför det blev så?
Det vet jag ju egentligen inte. Det var ju bra ett tag. Men sen föll jag tillbaka automatiskt. Alltså jag tänkte inte så mycket på att det bara blev.
På vilket sätt blev det värre om du tänker rent konkret hur din vardag såg ut?
Alkoholen, det var ju... Allt liksom, jag kunde inte gå en dag utan att jag var berusad och jag orkade inte med skolan överhuvudtaget, jag orkade inte någonting i princip. Jag var ju bara ute och fast hela tiden. Och jag rökte även väldigt mycket på den tiden också.
Mm. Minns du liksom, jag gissar ju att jag vet inte om, kan man säga att du var beroende av alkohol eller var det mer för att du ville döva andra saker?
Nej, det blev ju som ett beroende. Mm. Jag klarade mig inte utav.
Nej. Minns du liksom känslan, vad det var du också ville bedöva med det?
Ja, det var ju att jag skulle slippa verkligheten liksom. Mm. Så att jag kunde stänga ute allt liksom.
Mm. Sen är vi snart vid 2013, då har du gått ur högstadiet, kan det stämma? Och då är du överviktig, säger du. Du är i princip sängliggande, du har fått en psykos.
Mm.
Hur minns du den perioden och kan du beskriva mer vad som hände då?
Ja, den perioden, det var ju... jag låg väldigt... Alltså jag sövde ju bort hela dagar och så var jag ute hela nätter. Och det var ju mer sånt där... Man rökte på och man drack och sånt. Och då rökte jag på väldigt mycket. Så att jag var ju några gånger som jag blev medvetslös och sånt.
Mm.
Jag vet inte vart det var riktigt. Men det var... Det gick för långt liksom så att min kropp sa till. Den ökade inte mer liksom.
Mm.
Så att... Då var jag sängliggande så jag klarade inte att göra någonting. Och de här känslan av att jag, från att jag var medvetslös och sånt, den känslan hade jag kvar i mig hela tiden. Så fort jag gick upp eller gjorde någonting så kom det där att det kändes som jag försvann liksom.
Mm. Hur minns du hur din vikt var vid den här perioden? Var det då du vägde som mest?
Ja.
Kan man säga det?
Ja.
Och vad var du uppe i då? Om vi pratar kilo. Så vi får en bild av hur illa det var.
Jag minns ju i alla fall att det mesta jag vägde var ju runt 83.
Mm.
Sist jag vägde mig då innan jag började gå ner.
Ja, precis. Hur fick du någon... Ja, jag gissar att sjukvården såklart var inblandad. Kan du minnas liksom vad du fick för hjälp därifrån?
Nej, jag kände väl att jag fick inte så mycket hjälp. Det var ju inte så många som var runt omkring mig och ville hjälpa mig liksom.
Omgivningen då? Om man tänker kompisar, släkt, vänner.
Mm.
Hur reagerade de och kunde de hjälpa dig?
Nej. Alltså min släkt och sånt, de sa ju till mig att jag var tvungen att sluta och jag var tvungen att ta tag i livet och sånt där. Men det gick ju inte in i skallen på mig riktigt. Mm.
Nej, sen, alltså det låter ju galet tufft. Och det som då fascinerar mig, jag har skrivit här 2014, bestämde dig, utropstecken. Om jag förstår dig rätt så varken din omgivning eller sjukvården egentligen, som du minns det, gjorde enligt dig jättemycket eller fick dig att ändra dig. Så vad var det då som fick dig att ta tag i alltihopa i hela ditt liv egentligen? Kan du minnas det och hur du tänkte?
Ja, det var ju efter att jag hade legat där i runt 2 veckor eller vad det var och inte tog mig upp, soffade eller... gör någonting. Och då var det en läkare som sa till mig att... Jag minns inte vad det var hon sa, men det var någonting hon sa som fick mig att förstå att nu måste jag ändra på mig. Det går inte att fortsätta liksom.
Mm.
Du
kände att det var allvar?
Ja, det var det verkligen. Sen... bara att min morfar gick ju också bort i alkoholism och sånt.
Mm.
Så att, ja.
Ja, det kan ju säkert vara en del genetiskt sånt där också, såklart. Det står att du hade, jag har skrivit vänner inom citationstecken. Vänner som inte ville dig väl.
Mm.
Vad menar du med det? Och vad var det?
Alltså, jag hade ju kanske några kompisar som var stod mig nära liksom. Men sen var det ju att man var i en krets där liksom, det var inga riktiga vänner liksom. Det var bara sådana man umgicks med när man var ute och ja, det var inga riktiga vänner liksom.
Sen då själva vändpunkten här, du väger drygt 80 kilo och sen var det, din pappa hade en viss roll i det här när du kom igång och började träna och vad var det han gjorde?
Jag och pappa har ju inte haft så bra relation tidigare sen allt hände liksom och ja, jag vet inte, hon har ju alltid varit en förebild för mig och jag har alltid velat göra honom stolt hela tiden. Så att det var i mitt huvud väldigt ofta att jag måste göra honom stolt.
Men han på något sätt uppmuntrade dig också till träning, var det så?
Det började han göra. För både han och min farmor och farfar och ja, hela släkten på den sidan är väldigt såna som man ska träna och sånt. Så att ja, han var på mig lite där och tyckte det var bra och jag ville ju ringa honom efter varje gång jag hade varit ute och sprang. Jag har varit ute och sprang nu.
Och du både sprang och gjorde styrketräning?
Det började jag ju med.
Och körde hyfsat hårt, 3-4 gånger i veckan. Hur upplevde du den perioden? Jag gissar att du gick ner i vikt och började känna av att du mådde bättre psykiskt och fysiskt.
Alltså på ett sätt så gjorde jag ju det, men sen så hade jag ju det med psykiskt blev ju väldigt jobbigt eftersom jag isolerade ju in mig totalt. Och då hade jag inte så många runt omkring mig och jag klarar ju nästan inte gå utanför där eller göra någonting överhuvudtaget, för jag skapar ju min egen socialfobi på ett sätt där. Så jag höll mig hemma väldigt ofta förutom när jag var ute och sprang och sånt då. Men det var väldigt mycket att jag skulle vara ensam, för jag ville inte vara bland folk och sånt.
Nej. Men du gick inte på gym?
Nej, för det klarade jag inte.
Nej. Så styrketräning blev hemma.
Pappa köpte lite gymgrejer och sånt där. Så okay. Då tänkte jag att nu fortsätter jag och gör mitt eget hemmagym.
Sen hände det något med ditt matintag också i den veman?
Ja, jag började ju se att jag gick ner i vikt och sånt. Och jag blev mer... vad ska man säga? Jag blev mer erfaren utav allt liksom, med träning och kost och sånt. Så det satte sig ju gärna liksom. Och jag vet inte varför, men det bara blev att jag skulle gå ner mer och mer och mer. Jag blev aldrig nöjd liksom.
Det är ju lite intressant det här. Vad det är som gör det. Kan du minnas... ja, det är inte så jättelänge sedan. Kan du minnas vad tänkte du i den vevan när du stod framför spegeln liksom? Såg du det hela tiden som för överviktig liksom? Det är så det fungerar.
Ja. Jag ville ju nästan aldrig ens kolla mig i spegeln.
Nej.
Jag vet.
Och det hände också saker med att du ville liksom styra upp ditt liv väldigt noga, hålla tider och du blir nästan manisk på sådana saker.
Ja.
Hängde det ihop liksom allt det här? Att du ville gå ner i vikt, du ville att det på något sätt var samma sjukdomsbild alltihopa som du känner det? Eller vad var det som gjorde att du ville styra upp dagen?
Jag minns inte riktigt, men det blev automatiskt. På det sättet att jag fastnit.
Minns du hur det med kost Var det bara så att du åt nästan ingenting?
Nej, i princip inte.
Och som du minns det så var det just för att du ville gå ner ännu mer i vikt?
Ja, och så just det här att jag kände mig inte nöjd. Jag ville få bättre kropp och jag ville se ut som den och den.
Mm. Ja, det är intressant vad det är som gör det. Hur var, vad säger, din självbild och självkänsla var inte speciellt hög, misstänker jag. Och speglade det sig liksom på andra områden också? Det var inte så att du hade jättebra självförtroende i skolan, men sämre när du var hemma och tittade i spegeln liksom.
Mm.
Var det så att den dåliga självbilden och självkänslan var på alla områden i ditt liv? Är det så det fungerar liksom?
Ja, det kan det vara.
Mm. Och du rasade, förstår man, i vikt, och du tränade mycket och åt inget, och det, hur långt ner i vikt sjönk du?
Och vad var det? Jag tror det var 52 kilo.
Mm.
Mm. Som jag vägde mig sist, men sen gick det ju, jag fortsatte ju liksom även efter det. Så jag vet inte var det riktigt var den lägsta.
Nej, men någonstans runt 50 kilo.
Mm.
Vad minns du när du började äta igen? Liksom när du hade börjat få ett normalt förhållande till mat igen?
Ja.
Och vad som temat vi pratade om, vad fick dig att stoppa upp med det här? Hur kunde du vända den dåliga självbilden du hade? Att du bara ville gå ner mer och mer och mer. Fick du då hjälp av någon annan?
Nej.
Det var fortfarande du själv som...
Ja, det var ju folk runt omkring mig hela tiden som sa att jag såg ut som en pinne och att jag såg sjuk ut och att det inte var fint liksom, att jag var tvungen att börja äta riktigt. Men jag ville ju inte lyssna på det heller. Jag ville ju bara ner. Men sen så var det ju någonting som gjorde, och jag vet inte vad det var, men det var ju någonting som kom igång in i mig igen, som sa att jag måste försöka i alla fall.
Jag vet ju extremt lite om sån här problematik, men det jag inbillar mig är att det är väldigt få som lyckas att vända det, alltså av sig själv, som du har gjort. Så det är ju otroligt starkt. Så jag gissar ju att många av dem som har ändå kommit så djupt som du hade gjort får i princip läggas in på sjukhus.
Mm.
Men du egentligen utan extern hjälp lyckades att vända dig själv.
Ja.
Men du minns ingen så där direkt avgörande grej som fick dig att tänka till, utan det var något som växte fram i dig bara.
Ja, det gjorde det.
Spännande. Sen hände det något 2016. När du började gå på världen igen. Du träffade en kille.
Ja.
Som du är ihop med nu.
Mm.
Och jag är släkt med honom. Måste man väl säga ändå.
Ja.
Det är mitt kusinbarn.
Mm.
Men i vilket skick var du när ni träffades?
Jag var ju i dåligt skick.
Mm.
Var jag. Jag hade ju fortfarande det här väldigt svårt med folk. Och jag kunde inte... Det hindrade mig från som jag. Men jag hade ju bestämt mig för att jag var tvungen att utmana mig. Och vi hade ju fått kontakt via sociala medier. Så jag pratade ju väldigt mycket med honom och han visste ju om allting och sånt. Så var det att jag skulle utmana mig själv. Och jag kunde egentligen inte åka tåg eller någonting sånt just då. Men då bestämde vi det att jag skulle ta tåget till honom. Bara för att utmana mig. Och sen skulle han ta med mig på gym. Så att jag skulle utmana mig ännu mer. Och även det här med att träffa någon som jag aldrig har träffat innan. Också var en utmaning. Så jag tog allting på en gång.
Mm. Det låter helt fantastiskt.
Ja.
Och när du beskriver honom så, och vad som hände då. Så säger du också, eller skrev då, att han fick fram sidor hos dig som du inte trodde fanns.
Mm.
Vad kan det vara för exempel?
Jag har ju aldrig varit den här kärlekstypen. Jag har aldrig velat liksom haft ett förhållande ens.
Nej.
det är flera olika sidor som han har fått fram som jag liksom inte ens hade en aning om.
Nej.
Fanns där.
Det låter fantastiskt.
Mm.
Mm. Ja, och sen dess har det gått åt rätt håll.
Mm.
Förstår jag. Mm. Och som du nämnde, du pluggar och tränar. Hur mycket i träningsmängd ligger du på idag?
Det är ju 6 dagar i veckan.
6 dagar i veckan.
Mm.
Det som kan vara lite spännande för en sån som mig som inte vet så mycket om den sjukdomen du har gått igenom.
Mm.
Hur är balansen idag? Känner du att du lätt skulle kunna halka tillbaks i något sånt mönster?
Nej, inte i samma mönster. Jag skulle aldrig tillåta mig själv att hamna där igen.
Så just att du tränar mycket, du är nöjd med hur du ser ut idag?
Ja, av och till.
Mm.
Man har ju perioder.
Ja, så det finns, man kan inte säga att du har blivit helt fri från den typen av tankar.
Nej, verkligen inte.
Och det vore nästan konstigt om det fungerar så.
Mm.
Men det är inget, det låter inte som det besvärar dig mycket.
Nej, inte lika med.
Nej.
Inte.
Och ditt förhållande till mat idag, hur är det?
Det är bra.
Mm. Äter du, jag är ju själv hälsonörd som jag säger, så äter du allt eller finns det saker du undviker?
Ja, jag är ju mer med basmaten liksom, det ska vara riktig mat.
Ja, det säger jag ofta, jag använder ofta det uttrycket riktig mat, ja. Liksom, då tänker man så här, kött, ägg, fisk, grönsaker,
ja.
Frukt.
Ja, så. Precis.
Ja.
Mm. Så det är ju det.
Här är kanske jag värre än dig, jag på säga, men hur ditt förhållande till att äta socker och alltså, kan du med gott samvete äta en bakelse?
Ja, det kan jag. Eller, jag är ju sån, jag är väldigt sockerberoende också.
Mm.
Så att jag får väldigt lätt för att bli sugen på någonting hela tiden.
Mm.
Men annars får man den ångesten när man känner sig uppsvälld och så, nej, nu måste jag iväg till gymmet eller måste ut och gå. Så sitter det också kvar, så det är både och.
Ja, just det. Du vill ha, och så äter du och så får du dåligt samvete.
Ja.
Lite så. Ja, ja det måste ju vara, med den historiken du har så måste ju det här fortfarande vara ganska tufft för dig.
Ja.
Och särskilt som du har, finns någon form av sockersug också.
Mm.
Hur illa är det sockersuget? Har du... Är det så här att har du det inte hemma så åker du heller inte och köper. Men finns det saker så vill du gärna äta det?
Ja.
Ja. Och det är sån är faktiskt jag med.
Ja.
Det är jättesvårt att...
Kan inte ha när hemma.
Nej, det är lite... Men det viktigaste är att du kan ändå hyfsat bra kunna äta och göra det med gott samvete. Liksom. Mm. Och jag har också... skrivit upp att du skulle kunna tänka dig att bli PT framöver, personlig tränare.
Det är ju drömmen.
Ja.
Mm. Att kunna leva på det.
Ja. Jag tyckte jag såg i dina sociala medier att du har någon grupp som du tränar. Stämmer det?
Det var ju klassen.
Klasskamrater?
Ja.
Mm. Hur känns det då att stå framför
en grupp? Ja, jag älskar det.
Ja, kul.
Ja, det är så roligt.
Då har du ju alla förutsättningar för att... Bli en bra PT.
Ja.
Ja. Du har vidrört ändå att du har ADHD. Men vad jag förstår så har du också bipolär. Och du har PTSD, alltså posttraumatisk, det heter så, stress.
Mm.
Mm. ADHD vet jag väl ungefär vad det är. Men de andra två har jag inte stenkoll på. Och kan du berätta lite hur det ser ut hos dig liksom? Bipolär, är man upp och ner i humör eller?
Ja, det kan man ju säga, verkligen. Ja. Det är ju det jag lider mest av just nu. Ja. Men det är det jag lider mest av just nu, det är bipolär.
Ja.
Att jag har perioder hela tiden liksom, så att det växlar hela tiden. Antingen så är jag manisk eller så är jag deprimerad.
Ja. Hur kan det se ut?
när jag är manisk, då börjar ju mina pengar ta slut med en gång.
Ja, var du shoppingberoende?
Ja, och jag vet inte vart de har tagit vägen. Liksom. Jag har ingen kontroll över mig själv. Liksom. Det är som att jag lever i en bubbla.
Okay.
Och mitt självförtroende är på topp. Och de perioderna är ju väldigt sköna också på ett sätt, men det kan ju ställa till ett väldigt med, speciellt i relationer och även runt, ja, både med typ pojkvän och med kompisar. Man kan bli väldigt så här aggressiv. Och jag kan bli väldigt så här kaxig, att jag är liksom bäst i världen, du kan inte säga någonting till mig. Jag gör vad jag vill. Och mer så. Sen så får jag ju de här depperioderna, och då blir jag så liten i världen. Då blir jag att då klarar jag nästan inte gå utanför dörren om det blir så pass. Då får jag panik. Ångest med en gång. Vill jag bara ligga hemma och gråta.
Usch, ja, det låter tufft. Alltså nu när du pratar om det, så är det, låter ju så här helt klart medveten om det, men jag som inte har det, eller vi som inte har det, när du har de här perioderna då, då har du svårt att tänka så klart som du pratar nu, eller? Det fungerar så? Ja. Då kan du inte bara säga till dig, nej, nu får jag rycka upp mig och bli lite piggare igen. Så fungerar det såklart inte.
Nej.
Utan, ja, det låter otroligt jobbigt. Har man medicin mot sånt, eller hur?
Ja, jag håller på att medicinera nu. Men vi testar oss ju fram för att finna någonting som passar mig.
Precis. Tycker du det är jobbigt? Lider du av det?
Ja, verkligen.
Hur länge kan en sån period vara?
Ja, det är helt olika. Innan sommaren så var det väldigt att jag hade längre perioder och sånt. Men sen i somras så har det varit väldigt upp och ner ganska mycket. Men de har ju inte hållit i sig lika länge som de gjorde förr.
Kan man säga att det finns ett normalläge också? Där du inte har någon av dem?
Ja.
Men
då är jag ju normal.
Ja, nu ser du väldigt normal ut. Men jag vågar inte fråga dig. Jag kanske blir jättearg på mig.
Ja. Kan
man aggressiv. Ja, precis. Den här posttraumatisk stress då, hur yttrar det sig?
Det har ju med trauman att göra.
Ja, okej, allt har gått igenom.
Ja, och det som hände i hemma då. Vi bodde ju ihop med en kvinnomisshandlare. Så det var ju själva traumat då.
Okej.
Som vi var fast med. Så att det lider också ganska mycket.
Ja. Hur yttrar det sig?
Förr så var det väldigt mycket att jag ville inte ha några relationer till killar. Och det var så här, jag hade ingen respekt för dem alls. Det var så här, jag litade inte på någon överhuvudtaget. Och, men nu har jag gått en traumabehandling. Så att det har faktiskt hjälpt mig.
Någon psykolog och andra saker.
Just
det, och ADHD då, är det något du känner av idag också?
Ja, det är det. Men inte lika mycket som jag gjorde förr. Verkligen inte. Nu är det ju, jag har ju lärt mig att hantera min ADHD. Det är ju bara det här att det är jobbigt när jag går i skolan och när jag måste sitta still och tänka.
Ja.
Men det är det enda.
Ja. Jag kan ju tänka mig, jag vet inte, som jag sa, nästan någonting om de här sjukdomarna, men är det så att de i alla fall inte mår dåligt av att du tränar ganska mycket och att du liksom tänker på vad du äter och så? Har sjukvården sagt att det är bra?
Det är det.
Det brukar ju kunna vara positivt.
Ja, det är jättebra för psyke.
Ja. Jag brukar fråga de jag intervjuar om tre bra livsråd. Så du kan ju fundera på det. Alltså det kan ju gälla precis vad som helst. Det kan ju vara saker du har lärt dig som du har gått igenom och till personer som kanske ligger och väger på de problemen där du fanns och de problemen du hade? Eller bara generella råd? Kan du komma på något?
Det är simple som alla säger, att
det går så bra.
Bry dig inte om vad andra tycker och tänker. Mm. Det går sin egen väg.
Jättebra.
Och att, som jag tänkte då, att finns det några där ute som hatar på en, så bara vis dem vad man kan göra istället.
Mm.
Att du är bättre än dem.
Mm.
Har
du mer?
Ja, se det bra i allt du gör.
Ja, jättebra. Underbart. Har du, det slog mig nu när du sa det här, har du drivits som någon form av revanschlust i allt detta?
Ja, det, på ett sätt så kan det nog vara.
Mm. Mot någon speciell eller bara?
Emot alla i princip runt i mina traktar då.
Mm.
Jag tror att alla visste vem jag var, och jag var den där som ständigt var ute och härj och var odräglig liksom. Då så satt alltid i mitt huvud att jag ska visa dem att jag kan göra något som de aldrig kunde tro att jag kan göra.
Ja, det är helt underbart.
Mm.
Jag brukar också avsluta med att ge lite information om var man kan hitta mer om mina intervjuoffer. Är det så att det är Instagram som gäller mestadels för dig?
Ja.
Det är där du är mest aktiv.
Ja.
Ja, vad heter ditt konto?
Det kan jag Celia_E.
Z-H-E-L-I-A _E.
Ja, det tror jag.
Jag kan skriva det också i noterna kring intervjun.
Ja.
En sak som slog mig när jag ser ditt Instagramflöde, alltså jag förstår med råge att du är glad över den du är idag och så du ser ut. Och lägger upp typ, ska vi kalla dem, fitnessbilder.
Mm.
Och du, kan vi nämna i sammanhang, det tror jag inte vi gjorde, att du någonstans har en dröm om att tävla i fitness också. Mm. Så det är lite häftigt. Men det som slog mig då, och är det någonting du själv har funderat på om bilder på en supervältränad kropp som du har idag, om det kan få motsatt verkan hos dem som tittar på ditt Instagramflöde? Har du liksom umgåtts med den tanken?
Ja, det har jag har tänkt på det flera gånger.
Mm.
Och det är flera gånger jag har lagt upp mer, vad ska man säga, kroppsbilder och sånt. Men jag tagit bort det för jag tänker på det där att ja, folk ska inte ha det där idealet liksom.
Nej.
Egentligen. Och men det är så svårt också. Allt det med sociala medier och vad man ska lägga ut och vad man inte ska lägga ut. Mm. För på ett sätt så kan det vara en motivation att se på en, ja, om man säger att det är en bra kropp. Men samtidigt så kan det vara någonting som en annan blir ledsen över att kolla på för att den är så långt ifrån det.
Mm.
Så det är svårt att anpassa sig till alla.
Precis, det är supersvårt. Och min tanke med det egentligen var inte att jag tycker att du borde inte lägga upp de bilderna, utan precis tvärtom, som du själv var inne på, att försöka med hjälp av din historia peppa andra och motivera andra att, jag vet du skrev också i bloggen att kan jag så kan du liksom.
Mm.
Så jag tycker absolut att du ska fortsätta. Men var inte rädd heller för att skriva någon snutt lite då och då om din resa liksom. Och jag tror att det kan hjälpa jättemånga. Alltså, du har gjort en otrolig resa och det som nästan fascinerar mig mest är att du har klarat det utan särskilt mycket extern hjälp, om man säger.
Mm.
Du har verkligen fått dig och gå igenom allt det här själv.
Ja.
Så, mer eller mindre. Det var någon läkare där som hade sagt något som fick dig att fundera. Men,
ja.
Men i stora drag så har du ju faktiskt varit superstark och gjort det här själv.
Ja.
Otroligt fascinerande. Så det tror jag absolut att du kan överföra på andra och liksom peppa andra. Och det är det du vill jobba med också framöver. Så. Mm. Bra, vad kul att få höra din resa, även om den inte har varit kul. Men jag kan ju tänka mig också att du har gått stärkt ur allt det här.
Mm,
har du haft en sån fundering någon gång att hur du skulle ha varit idag om du inte hade gått igenom alla de här svårigheterna?
Nej, jag har inte tänkt på det.
det jag funderar på är att många säger så här att de har gått igenom något fruktansvärt tufft.
Mm.
Men att de ändå inte skulle vilja ha varit utan det på något sätt. För att de är så mycket starkare personer idag än de förmodligen hade varit om de inte hade gått igenom det.
Ja.
Nu kan jag tänka mig att du inte säger så rätt upp och ner, utan att du hade gärna sluppit allt du har gått igenom. Men kan du ha den funderingen?
Ja, alltså, ja, men så är det ju. När man går igenom tuffa saker så blir man ju starkare utav det.
Mm.
Mm. Så är det ju.
Ja. Yes, tack för att du ville bjuda på dig själv.
Mm.
Och stort lycka till med dina PT-drömmar.
Ja, tack.
Ja. Ha det gott.
Ha det gott.
Tack.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.